Så nu kan man lägga er på rygg helt enkelt på golvet. Och bara ta en stund och känn hur ni ligger. Hur eran kropp gör avtryck mot golvet. Hur ni har valt att lägga armarna upp i, hur höger ben känns jämfört med vänster ben.
Rösten som instruerar tillhör Helena Dahlberg, som är idéhistoriker och blivande Feldenkrais-pedagog. Hennes avhandling handlade om den franska 1900-talsfilosofen Merleau-Ponty och hans begrepp kött. Och jag, Ebba och Gabriel från Nyx, vi träffade henne under ett par dagar den här veckan i Borås för att närma oss kroppsliga praktiker som Feldenkrais, pedagogiken till exempel, och filosofi ihop. Mötet möjliggjordes genom vårt pågående samarbete med Riksteatern. Genom att jobba ihop med personer som Helena så är vår förhoppning att utveckla frön till nya scenkonstpraktiker. Men exakt vad projektet handlar om och vad resultatet blir, det kommer vi liksom veta först i efterhand. Så håll utkik i kommande poddavsnitt och på nyx.se. Först ut i dagens poddavsnitt så ska vi i alla fall höra Helena Dahlberg berätta om sin ingång till avhandlingsarbetet, som sen i en bearbetad form blev boken Vad är kött?
För att jag, det som jag alltid varit väldigt intresserad av, det är liksom de här dubbelheterna. Så jag kommer alltid tillbaka till liksom de här. Och det är det som jag är på att skriva mycket, som jag tycker är så fascinerande. Så det vill jag skriva om. Men också liksom det här att han verkligen, att Merleau-Ponty verkligen börjar liksom. Han är äkta fenomenolog på det sättet att han vänder alltid tillbaka på en erfarenhet. Liksom. Så att hans sätt att skriva filosofi är liksom inte att bygga ett helt system av tankar, utan han liksom på något sätt hela tiden rör han sig tillbaka mot och försöker undersöka igen liksom det som är som allra mest självklart. Vad innebär det att vara kropp?
Mm.
Vad innebär det att vara människa och så? Och att det liksom verkligen är att försöka sätta ord på, det är liksom också den här övergången mellan det ordlösa, eller om man ska säga det tysta, kroppsliga och det verbala. Att hela tiden vara i den övergången, vad händer det liksom? Vad händer när man försöker sätta ord på det? Det tycker jag också är väldigt spännande då, eftersom jag tidigare har hållit på, jag har liksom varit två spår i mitt liv innan, kan man säga, att jag har hållit på med dans och liksom kroppsliga praktiker eller så. Och filosofi. Och sen så började jag skriva mer och mer om kroppslighet, och så började det liksom sammanfalla, och så insåg jag att det är det här som är intressant, liksom att röra sig här emellan, att försöka göra filosofi ur kroppslig erfarenhet och tvärtom kanske också.
Och nu följer ett samtal mellan Helena, mig och Gabriel, där jag och Gabriel ibland lite famlande försöker förstå det här med kött och den här dubbelheten som Helena talar om.
Man kan ibland få den känslan, alltså en väldigt alien-känsla, när man håller på med fenomenologi.
Mm.
Att liksom vad, att man, eller i alla fall jag känner mig väldigt främmande inför allt.
Mm.
Helt plötsligt. Inför liksom hela världen och kroppen och liksom, hur funkar det överhuvudtaget?
Den känslan får nog faktiskt inte jag när jag håller på med fenomenologi.
Inte?
Nej, alltså, det beror på vad man menar. Det är inte alien-känslan, men jag kan känna mig väldigt förundrad, liksom, nyfiken så, inför världen.
Mm.
Men samtidigt så känner jag, alltså, i alla fall jag, så som jag läser Merleau-Ponty och så finns det en väldig bekräftelse av det som är.
Mm.
Så det är aldrig liksom så att man blir helt totalt främmande inför världen, utan känner jag det som, utan det är liksom, man börjar alltid att någonting är Typ. Mm. Det initiala för Mellopoté är liksom att någonting finns. Och sen så när vi börjar ställa våra frågor, när vi börjar reflektera och filosofera, så har det alltid redan hänt. Liksom. För vi är alltid redan i en värld och vi har alltid redan en historia.
Mm.
Liksom det som existensfilosoferna håller på med också, att vi kastade ut i världen och så när vi börjar. Så det är ju liksom också en väldig bekräftelse av att vi liksom hör hemma här på den här planeten, att känna kroppens liksom vikt mot jorden, kroppens tyngd liksom, att det finns någonting där. Och sen så kan man komma och ställa frågor till det, absolut. Vad är det här för någonting? Vad betyder det och så? Men det finns alltid redan där ändå.
Vad kan du känna av din kropp när du sitter eller ligger mot golvet?
Jag undrar vad kroppen är egentligen.
Upplever du kroppen som din?
Upplever du alla delar av din kropp lika mycket som din?
Ja, men okej, men en grundfråga kanske är vad är det för skillnad på att tänka på en kropp och att tänka på kött?
Mm. Men det är en sån fråga som är jättesvår att svara på, som jag ställde mig väldigt mycket kring liksom när jag arbetade med det här begreppet. Det är ju för min avhandling då. Boken är ju omgjord, men det är i stort sett min avhandling. Och alltså kött är ju egentligen ett ontologiskt begrepp, så det är ju ett begrepp som Merleau-Ponty använder för att beskriva varat, vad det är som är, och då säger han att varat är köttsligt. Och det utgår ju liksom ifrån, det är inte en slump att han väljer ordet kött, även om det låter lite annorlunda på svenska, för på franska är det ju chair, och det är typ som flesh på engelska.
Mm.
Så det refererar liksom inte till det kött som man äter så mycket på franska, eller inte alls som det är på svenska.
Mm.
Utan det är ju liksom mer människokroppen då, det är liksom det man tänker på när man säger chair, och möjligtvis liksom Jesus människoblivande, så det är hör hemma en ganska kristen kontext från början.
Mm.
Men han väljer det här begreppet för att prata om varat, och det handlar väldigt mycket om människokroppen. Han tar det som en slags utgångspunkt, och egentligen skulle jag vilja säga en erfarenhet av vad det är att vara kropp. Liksom, vad innebär det att för mig att jag är kroppslig?
Mm.
Och då handlar det väldigt mycket om en särskild dubbelhet som liksom finns i den här erfarenheten av att vara kroppslig, som går igen på, som finns på väldigt många olika plan, och som han med Merleau-Ponty har bland annat ett exempel med en hand som berör en annan, så att om jag rör vid vänsterhanden med min högerhand så kan jag liksom känner min vänstra hand med min högra. Och samtidigt så kan jag liksom också vända den upplevelsen när jag vill egentligen, så börjar jag känna min högra hand istället med min vänstra.
Mm.
Så det är väldigt tydligt att kroppen är dubbel på det sättet, att den både är kännande och känd, och att den liksom är det samtidigt, men inte helt samtidigt å andra sidan. För det, liksom
finns det är som att kännandet kräver ett bli känt också, eller?
Ja. Ja, precis. Det är liksom den andra sidan av att bli känd, är den andra sidan av att vara kännande, kan man säga.
Mm.
Och den dubbelheten går igen på flera olika nivåer då, så man kan liksom inte vara seende utan att vara synlig, till exempel. För att vara seende så måste man vara, alltså för att kunna se så måste du vara kroppslig för det första, ha ögon.
Mm.
Och det betyder att du måste vara på plats i världen. Man ser liksom inte från ingenstans, utan man ser från en särskild plats. Vilket också betyder att du är möjlig att se, så att du är synlig.
Mm. Men är det här alltid ett liksom, ser det här förhållandet likadant ut i alla sinnen, eller är det olika sinnen?
Ja, både ja och nej. Den dubbelheten finns i alla kroppsliga sinnen, kan man säga.
Mm.
Men det är klart att det finns en skillnad mellan till exempel seendet och beröringen och så.
Mm.
Men det beror på vad man vill betona. Om man vill betona den här dubbelheten, eller liksom, det finns ju också skillnader som hjälper. Jag har skrivit en essä om måleriet till exempel, och där tar han väldigt mycket fasta på det synliga och det osynliga.
Mm.
Och då, och det som har vissa egenskaper som är annorlunda än liksom beröringen och så. Och till exempel att vi genom, när vi ser, så är det väldigt liksom den här känslan av att saker och ting är på sin plats och är skilt från mig är väldigt tydlig liksom.
Mm.
På ett annat sätt än när jag känner, för då är liksom det, jag har en annan närhet till det kända. Så därför som han pratar mycket om det synliga och det osynliga, just på grund av det liksom. Han vill gärna undersöka att vi tar det så självklart vanligtvis när vi är i världen, att jag är här och sakerna är där liksom. Men sen så är det inte så självklart. Det är det som han undersöker då.
Mm.
Men den känslan är väldigt stark just i seendet då, det som det är ett seende på avstånd.
Just nu. Vad är målet med din rörelse?
Är du här eller är du där?
Vill du vara där eller här?
När vi säger där, vilken plats tänker du på då?
Är där man inte är eller där man är?
Det där är jag också nyfiken på, hur liksom Merleau-Ponty tänker vår relation till världen, om den liksom är symbiotisk eller om den är konfliktfylld, eller liksom i vilken, ibland får jag känsla av att vi liksom, att vi är nästan ett med världen. Att vi liksom lägger an vid världen och allt känns så himla härligt. men samtidigt, ibland så tänker jag att det är liksom att han är jätteintresserad av när det inte funkar. Och när det är liksom en konflikt mellan kroppen och världen, eller medvetandet och kroppen eller så.
Ja, absolut, jag tycker att det är väldigt mycket både och. Återigen den här dubbelheten, det är för att, alltså, köttet visar sammanhängandet, det visar hur högerhanden hör samman med den vänstra. Den visar hur kroppen hör samman med världen, den visar hur känslan hör samman med seendet och så vidare. Hur en människa är ihop med en annan, men det visar också gränsen dem emellan. Det är väldigt, det är återigen de här dubbelheterna som vi pratade mycket om i förmiddags också.
Mm.
Det är liksom sammanhängandet, det är också själva gränsen. Så det är alltid liksom både och. En oreducerbar skillnad mellan det ena och det andra, men som också gör att de hör ihop. Precis som vänster hand hör ihop med den högra.
Mm.
Så att jag kan liksom, men de sammanfaller inte. Jag kan känna min vänster hand med min högra, men samtidigt så kan de aldrig vara det ett och detsamma.
Mm.
Det finns alltid en skillnad däremellan, eller en glipa då, som man pratar om.
Mm.
Mm.
Och den gripan är liksom kroppen, eller liksom den levda kroppen, som gör att det ena inte sammanfaller med det andra.
Mm.
Mm.
Att ena stunden inte samma, det hör ju också, tiden är ju också köttslig, så att den ena stunden, det som jag upplevde för en liten stund sen hör samman med det som jag upplever just nu, men de hör ihop på grund av att det är liksom ett köttsligt avstånd emellan, men de sammanfaller inte. Ja. Precis på samma sätt som rummet hör ihop, är köttsligt så. Ena ställen av rummet hör ihop. Mm. Och allt beror på något sätt att vi finns till i världen som kroppsstyr, att världen erfars också av en kropp. Det går liksom inte att tänka sig en värld som inte är i förhållande till en kroppslig erfarenhet.
Mm.
Mm. Men någonting som jag undrar lite också över, som du skriver en del om i boken, är hur Merleau-Ponty tänker sig mötet mellan olika kroppar.
Mm.
Alltså, men det är ju såklart en skillnad om jag och Gabriel liksom, om våra händer möts här liksom, så är det ju annorlunda än om mina händer möts, eftersom jag kan inte känna inifrån
Gabriels hand. Men jag har för mig att det liksom att den då, att Merleau Ponty då tänker sig att det är en, att det är samma, på ett sätt samma
dubbelhet.
Samma dubbelhet, ja precis, i mötet mellan flera liksom avgränsade kroppar som det är mellan delar av en och samma på något vis.
Ja precis, det är ju precis som du säger, att det är klart att det finns en skillnad, alltså det är klart att det är annorlunda att uppleva min egen kropp och någon annans kropp och att det finns saker hos den andra som jag inte liksom kommer åt eller så. Men samtidigt på ett plan så finns det finns liksom egentligen ingen ontologisk skillnad, eller vad man ska säga, för det finns redan min egen kropp. Alltså jag har inte tillgång till min egen kropp fullt, och jag har inte tillgång till mig själv. Redan där finns det en skillnad i hur jag förhåller mig till mig själv. Så jag kan aldrig liksom erfara mig själv helt och fullt. Precis som jag inte kan erfara den andra helt och fullt, utan när jag känner liksom på mig själv så finns det redan där ett glapp då, eller liksom så. Det är någonting som jag inte känner och så. Och på samma sätt så är det också när jag känner den andra. Så det finns liksom samma förhållande, eller man ska säga, mellan i min egen kropp. Och vilket beror på att kroppen inte är, liksom bara är ett ting som är vad det är, utan det är alltid det är liksom en relation som alltid är på väg, som alltid liksom, som är på väg och varsig blir, som alltid liksom varsig blir världen omkring sig och skapar förhållande till världen omkring sig och så. Kroppen är ett sätt att förstå världen och varsig blir världen.
Men nu tänker jag på det här, för vi har pratat lite om somatiska praktiker. Då tänker jag så här, är de ett sätt att uppmärksamma det här glappet eller att överbrygga det? Alltså försöker de liksom överkomma den här existentiella dubbelheten och skapa någon sorts enhet? Eller försöker de liksom förkovra sig i dubbelheten?
Det är en väldigt intressant fråga. Jag tror att jag har nog ställt mig den själv, fast kanske på något lite annorlunda sätt. Men det är väldigt intressant just. Jag vet inte om jag har något definitivt svar på det. Jag tror att det kan vara både och faktiskt. För vad händer liksom när man gör sig medveten om sin egen kropp? Alltså det är ju inte ett sätt. Alltså, jag tror i någon mening så kan man ju träna sig att få mer kontroll över kroppen, och i den meningen så kanske man minskar glappet på något sätt. Men jag skulle ju säga att det inte är det som är, det är i alla fall inte det som är målet med min, så att säga, Feldenkrais-praktik, utan tvärtom då kanske att bli mer medveten och mer närvarande i kroppen är ju också liksom att göra sig alltså det är ju inte att få kontroll egentligen, utan det är också att, men det var det vi pratade om i förmiddags också, att man blir liksom också mer utsatt på något sätt. För att kroppen är ingenting man kan ha kontroll över. Och när man blir mer närvarande i kroppen så blir man också mer närvarande i någonting som man inte har kontroll över på något sätt. Samtidigt som det är klart att jag, när jag utövar Feldenkrais till exempel, så känner jag mig mer som ett med min kropp. På det sättet minskar ju den här glipan. Jag känner mig ju mer samlad och mer ett med min kropp.
Det är det här glappet mellan jaget och kroppen som blir mindre, kanske.
Ja. Både och, tror jag också, faktiskt. För så är det absolut. Man blir mer ett med sin kropp. Jag är mer min kropp. Samtidigt som kroppen också blir mer annan än mig, tror jag.
Jag tror att man gör
någon sån här typ, jag vet inte, om man undersöker hur armen liksom höjer sig eller någonting, då inbegriper det ju ganska mycket att man gör sig, att man också har en distans till kroppen, för annars så kan man liksom inte undersöka vad är det här armen för någonting. Så det är också en liksom att öka distansen på något sätt. Att inte ta för givet att det här armen alltid gör som den brukar, utan man verkligen undersöker vad är det här för, vad är den här kroppen för någonting.
Mm.
Så det är liksom initialt i alla fall en distans, tror jag.
Mm. Som sen...
Som sen blir ju en mer ökad närhet, kanske.
Ja.
Som sen blir det en ökad distans.
Ja.
För jag kan tänka också att när jag håller på med sådana där flumpraktik eller vad man ska kalla det, att det blir mindre jag. Mm. Alltså om man pratar om ett glapp mellan jag och kropp, så kan jag uppleva att det är liksom att jaget tynar bort.
Mm.
I alla fall medan man ägnar sig åt praktiken. Och man blir bara kropp. Alltså...
Mm.
Eftersom att man skalar av lite det sociala.
Mm.
Jag tänker att det ibland också kan vara ett syfte med kroppspraktiker. Att avveckla jaget.
Mm.
Ja, eller tänker ni att det ska stärka jaget?
Nej, det tänker jag inte. Men jag har lite svårt. Alltså, du tänker ju gärna då liksom i att det finns ett jag som inte är kroppen och så.
Mm.
Jag kan inte riktigt relatera till den upplevelsen heller av ett så starkt jag liksom.
Nej.
Så för mig blir de kroppsliga butikerna väldigt mycket en typ tröst också på ett vis. Alltså nu kommer vi in på liksom känsloaspekter av det, men för mig blir det också ett erkännande av det som liksom redan är. Alltså att jag inte kan identifiera jaget i mig själv liksom.
Mm.
För när du talar om att så här, bli mindre jag eller att tyna bort och sådär, så är det liksom för mig redan ofta borttynat liksom, att jag ofta redan innan eller i det vanliga livet inte uppfattar jaget som så starkt, utan någonting annat.
Kanske inte, då kanske du inte heller har ett så starkt glapp.
Mm. Nej, kanske inte. Möjligtvis kanske jag har en mindre glapp. Jag vet inte. Men för mig blir det liksom ja men mer som ett så här, mer att det känns hemmastad.
Mm.
Att liksom göra den här övningen där jag ser armen röra sig.
Mm.
Men det kan jag också göra med liksom, det kan göra med mycket erfarenhet man har av att liksom till exempel uppleva sig själv utifrån och sådär. Mm. Jag vet jag inte om det kan vara liksom en, alltså om det är också en alltså hur man är uppfostrad eller socialt, hur mycket du har tänkt på till exempel under liksom ditt liv hur du uppfattas utifrån och så.
Mm.
För jag tänker att liksom jag kanske har en stark eller har haft en stark liksom blick, alltså utifrån blick på mig själv.
Mm.
Som är liksom socialt utvecklad genom att liksom mycket spegla sig mycket genom att liksom se sig mycket utifrån och sådär.
Mm.
Så att mitt jag kanske snarare för mig är liksom redan att distansera sig från.
Ja, för det där känner jag igen mig väldigt mycket i också. Jag håller också med. Jag kan förstå båda på något sätt, men jag håller verkligen med om att jag blir också mer hemmastad av att se armen röra sig och att bli därför att då, och det är liksom det här att flytta fokus från att vara normalt sett kanske då medveten om hur jag framträder för andra eller vara liksom väldigt mycket i hur andra ser mig.
Mm.
Och då blir det liksom ett sätt att flytta tillbaka in i mig själv och vara ifrån mig bara liksom.
Mm.
Så på det sättet, men det blir som stor, det beror så mycket på hur man förstår jaget då, vad är jaget liksom.
Mm.
Men sen en annan sak som jag tänkte på var också att alltså hur ett sätt som man blir mindre jag på, det är ju när man blir mer medveten om närvarande i sin kroppslighet. Det jag tänkte på när jag skulle föda mitt barn, så läste jag lite grann så här om förlossningar och så. Och så var det en som är ganska populär som skriver om vad det innebär och liksom att föda barn. Och så, som skriver väldigt mycket om att vara närvarande i kroppen. Och liksom vara ett med sin kropp i en mening då.
Och sina kroppar.
Ja,
innan förlossningen.
Precis, sina kroppar blir det ju då. Men, att det är ganska, men vad innebär då det? Jo, det är ju liksom att släppa kontrollen. det är liksom att vara ett med sin kropp är att släppa kontrollen, och på det sättet så blir man ju liksom okej, mer jag på sätt och vis, men också mindre jag, för att man utsätter sig för det här händelseförloppet. Det är liksom det som innebär att vara ett med kroppen.
Mm.
Det är så man blir, man att bli mer närvarande är också liksom att bli, man kommer ut, jag vet inte hur jag ska förklara, sätta ord på det, man liksom, det är liksom inte att bli mer än ett liksom ett ting så här. Om jag är mer närvarande i kroppen och tränar mig i att känna min kropp, så blir jag liksom inte mer liksom bara avgränsad, kanske man kan säga, utan att jag blir snarare öka min kontaktyta mot allt annat, mot liksom mot skeendet och det som händer på något sätt.
Jag kan tänka i ett sånt tillfälle att man kanske också vill kunna stänga av liksom, för att det gör så jäkla ont till exempel.
Ja, men det var ju det var ju hennes poäng, var att man inte skulle göra det, man skulle verkligen gå in i smärtan.
Ja.
Och erfara smärtan.
Var det, testade du
det? Alltså, sen när det väl var dags så vet jag inte om jag...
Då släpper man böckerna.
Ja, liksom. Precis. Då hann jag inte tänka så himla mycket alls. Det bara gjorde jävligt ont och var jävligt jobbigt, och jag önskade att det skulle ta slut typ.
Ja.
Snart.
Ingen filosofi i världen hjälpte.
Nej, vi hade nog så här illusionen om att jag som har tränat så mycket kroppsmedvetenhet och så, det skulle gå som en dans, men så var det inte riktigt, utan det var lite jobbigare.
Ja.
Men det gick ju bra så liksom. Jag behövde inte ta smärtstillande, så jag klarade det liksom, men det var ju jäkligt jobbigt.
Ja. Men en annan ingångssätt som jag tänkte på, eller tillbaka lite till jaget kanske. Det är så här, i kroppsliga praktiker, om man då söker stärka sin självkänsla eller underminera den.
Mm.
Så hur tänker ni kring det?
Vad menar du med själv?
Ja, precis.
Ja, jag menar just relationen mellan kropp och jag.
Mm.
Alltså, är den liksom en... syftar de här kroppsliga aktiviteterna till att stärka förbindelsen mellan kropp och jag?
Mm-hmm.
Eller att utmana den.
Jag
tänker också att det har att göra med liksom någon sorts instrumentalisering av somatics, liksom att så här, man ska, eller att folk håller på med yoga till exempel för att fungera bättre på jobbet, eller liksom för att kunna samla sig inför ett möte, eller liksom alltså om det är liksom någonting som samlar ihop en eller som sprider ut en eller liksom.
Mm. Jag tror återigen att det är väldigt mycket både och. Faktiskt, eller min erfarenhet i Feldenkrais-världen är ju att det till största delen handlar om att samla ihop sig och att stärka självkänslan.
Mm.
Verkligen att kunna fungera på ett bra sätt liksom i livet. Att på det sättet vara mer ett med sig själv eller mer ett med sin kropp. Så det finns absolut, men så som jag ser det, så som min ingång i Feldenkrais är också liksom genom som forskare. Och jag ser ju likheten mellan Feldenkrais-metoden och fenomenologin väldigt mycket. Och då är det ju liksom, för mig är det väldigt mycket ett sätt att genom Feldenkrais komma till en punkt liksom där man också, alltså det är ett undersökande hela tiden.
Mm.
Ett undersökande av vad är den här kroppen för någonting, och hur förhåller jag mig till min kropp. Och naturligtvis inte då att jag är separat från, att mitt jag går inte att skilja från min kropp, men samtidigt finns det alltid en glipa då.
Mm.
Men liksom, hur ser den här glipan ut och så. Så det är väl också, men jag skulle inte heller säga att det är liksom ett sätt att göra mig mer utspridd. Det är väl kanske inte motsatsen till liksom att samla sig heller, men det är ju ett undersökande är det ju.
Mm.
Men det är ju hela tiden ett undersökande med bas i den här självklara närvaron i världen. Liksom återigen, att det finns ju alltid någonting att falla tillbaks på. Så det är inte så att jag förlorar mig själv. någonsin. Helt och hållet.
Bara för stunden.
Ja, det är väl ett, det är liksom ett sätt att sätta saker på spel. Liksom.
Mm.
Lite grann. Men inte att kasta dem helt i tvivel. Och det är ju också Möllerpunti tar ju liksom avstånd. Han visar vad hans verksamhet består i genom att säga att det handlar inte om liksom Descartes radikala tvivel, att tvivla på allt, vi kan inte säga någonting. Liksom. Han menar ju att det är egentligen att ta en massa saker för givna att säga det. För att, hur ska man veta vad det är man ska tvivla på? Då måste man liksom redan veta vad världen är och så för att man ska kunna tvivla på den.
Mm.
Och han menar att det är som Möllerpunti menar att det som han gör är egentligen mer radikalt. För att det är att erkänna det som är och sen så ställa frågor om det.
Mm.
Men du måste liksom först erkänna vad som redan finns, vad så att jag finns i världen, att världen finns och så.
Mm.
Så det är aldrig liksom att kastas ut i intet eller tillbaka till någon slags nollpunkt eller så.
Nej, det är ju skönt.
Ja, det är ju skönt.
Nu tänker jag på en annan dimension av kroppen som är liksom alla andra organ.
Mm.
Det känns som att så här sinnesorganen är väldigt aktiva.
Mm.
Alltså ögon, näsa, mun.
Mm.
Eller man, känsel.
Mm.
Och sen finns det köttet.
Mm.
Men så undrar jag på något sätt vart liksom hjärtat och lungorna och tarmarna och könet. Och liksom, vart allt annat vägen?
Jo men absolut, det är ju alltså, när Möllerpunti skriver om kroppen så skriver han ju väldigt mycket om varseblivning egentligen. Alltså, han skriver ju om den erfarande kroppen.
Mm.
Och köttet för honom är ju väldigt mycket just liksom det som erfar och det som är möjligt att erfara.
Mm.
Så på det sättet har du ju rätt att det är ju en handlar väldigt mycket om våra sinnen.
Mm.
Samtidigt som han ju också väldigt mycket betonar, alltså i den här kroppsliga dubbelheten så finns ju också liksom det anonyma, anonymiteten liksom, alltså, och den främmande kroppen.
Mm.
Vilket ju väl våra organ och så får ses vara en del av. Alltså det är liksom någonting som, där blir den aspekten väldigt tydlig, att det är någonting som är del av mig. Alltså jag måste ju säga att mitt hjärta är en del av mig, samtidigt som jag inte kan styra det på något sätt.
Mm.
Jag är liksom helt utsatt för de processerna som pågår i mig.
Mm.
Ja, det är inte ditt hjärta utan du är hjärtat. Nästan. Ja.
Kanske.
Du klarar dig inte utan det.
Nej, fast det klarar sig väl inte. Jo, det gör du ju för sig. Man kan ju donera organ.
Ja.
Fast då klarar jag ju, för då skulle jag i och för sig kunna ha ett annat hjärta också om man ska vara
petig. Om man ska petig. Vara petig. Ja. Mm. Ja, det är sant, men det är, jag kände bara att det är liksom någonting som glider undan. Och det är liksom
mm.
kanske så här hormoner och eller andra processer i kroppen som är lite mer vaga eller ambienta mm. eller...
Ja.
Som ändå känns väldigt viktiga för någon sorts förståelse av
mm.
vad det är att vara människa.
Absolut.
Mm. Men det kanske återstår att skriva sen organens fenomenologi.
Ja, precis. Mm. Jag vet att det finns sådana som har sysslat med det eller mer. Alltså som skriver om olika aspekter av vår kroppslighet och som just tar in också. Fasen är det den. Jag läste ju en artikel om, som har den utgångspunkten ungefär att Möllerpunti är allt för fokuserad på varseblivningen och
mm.
vad händer om man istället liksom, fasen, jag har glömt vad den heter eller vad han heter som har skrivit den. Men det handlade just om det, så det kanske redan är skrivet tyvärr.
Mm. Nej, tyvärr, det är ju bara skönt.
Ja.
Om det är gjort.
Jag tror att jag refererar till den faktiskt.
Mm.
Jag kan se om jag hittar den sen. Mm. Att den står med i forskningsöversikten någonstans.
Mm.
En del i Helenas avhandling handlar också om det filosofiska sammanhang som Merleau-Ponty var del av. Och i detta sammanhang ingår existensfilosofen Sartre, den marxistiska humanisten Lefebvre och den katolska humanisten Monnier. Och vi vill fråga Helena lite om hur deras filosofiska projekt står i relation till Merleau-Ponty.
De försöker ju på något vis tackla den här dubbelheten, kan man säga. Som det innebär att vara människa, liksom att vara köttslig, att vara kroppslig.
Mm.
På olika sätt då. Och så har Merleau-Ponty sitt sätt att lösa det på. Men de försöker tackla det på andra sätt. Liksom. Som oftast då, inte alltid, men som ofta innebär att man försöker skapa större kontroll. Därför att det här att vara kroppslig innebär att man är väldigt utsatt. Liksom, för världen och för andra människor och så. Och då kan man skapa sätt att försöka skapa större kontroll. Liksom, göra sig till herre över sin egen kropp. Eller göra sig till herre över naturen. Och där kanske vi kommer in på den frågan igen. Alltså att somatiska praktiker i så fall skulle jag säga innebär kanske inte att göra sig till herre över kroppen.
Mm.
Möjligtvis, om man kan göra en sån skillnad. Det skulle jag säga i så fall är någonting annat. För då är det liksom mer att skapa kontroll.
Mm. Att disciplinera eller liksom.
Ja. Ja, precis. Att ha kontroll också över händelseutvecklingen liksom. Försöka. Mm. Fast man egentligen inte kan det.
Mm.
Och det är ju också en idéhistorisk avhandling då, så att jag skriver ju också att utifrån en tid liksom när man också erfor liksom hotet från naturen och sådär, att man innebär det, att man försökte göra sig en bild av vad människan är liksom i naturen, att människan är den som ställer sig över naturen och gör sig till herre över den och så.
Med teknik och kärnvapen och sådär.
Ja.
Eller liksom.
Precis, det var ju också en del av det, att man plötsligt insåg att människan har väldigt stor makt också. Att hon med kärnvapen i sin hand liksom faktiskt har förmåga att förstöra planeten då. Liksom, så att det går på. Så att det, ja, så vem är, liksom, det blev ju en väldigt stor fråga då, eftersom jag skriver om humanismen. Då. Det blev en stor fråga, vem är människan? Liksom, vem är hon med den här enorma makten?
Mm.
Men det här marxistiska spåret då?
Och marxisten, det, jag hittade lite grann samma sätt att skriva fram människan i alla de tre, Sartre, Lefebvre och Monnier.
Ja.
Alltså de försöker hitta människan på olika sätt genom att kontrastera henne mot tinget, framförallt också mot naturen, mot kött.
Mot det kött som hon ändå bär.
Ja, ungefär så. Människan är liksom tvetydig. Och de kommer också hela tiden tillbaka till det. Liksom, att människan är ju trots allt kroppslig. Men ändå så vill de förstå människan som hon som kan lösgöra sig från det kroppsliga. Och på något sätt alltid sträva dit. Och i marxismen blir det väldigt tydligt. För där fanns liksom hela tiden den här tanken på en ny människa. Även hos Monnier då, fast det var liksom mer med kristna förtecken. Liksom. Men framförallt i marxismen då, alltså att tanken på ett nytt samhälle bortom det kapitalistiska, där människan har gjort sig till herre över sig själv. Och så.
Mm.
Skulle man kunna tolka det som, inte så entydigt, men det fanns liksom den.
Men vad händer då? Liksom, är det den här dubbelheten, kan den är den liksom knuten till kapitalismen? Och kan den överkommas? Enligt Lefebvre till exempel.
Alltså dels fanns den tanken, tyckte jag. Mer eller mindre uttalat. Men sen fanns det också liksom en tanke om att den här dubbelheten tillhör människan, fast det var inte lika uttalat. Det är liksom Merleau-Ponty's spår, eller vad man ska säga.
Mm.
Och det fanns där också hela tiden, att människan är kroppslig, men parat med liksom den här viljan att komma bortom.
Mm.
Och tanken på att i ett bortom kapitalistiskt samhälle är människan ett med sig själv. Det finns ju en sån underbar passage i Marx, liksom. Eller är det Marx, eller är det, jag kommer inte ihåg om han, om Lefebvre citerar Marx eller om han skriver det själv. Men det är någon sån här, nej det är Kochev tror jag, som också är en sån här Marx-tolkare som får jättestor betydelse i Frankrike under den här tiden.
Mm.
Marx, ja, för eftersom Marx inte var så översatt. Nej, Hegel. Ja, strunt samma. Men han skriver i alla fall, han läser både Hegel och Marx.
Ja.
Men han skriver att i det här liksom framtida samhället så är människan ett med sig själv och lycklig. Liksom. Hon har inga problem längre. Och så. Och det idealet finns ju där och ligger ju där spöka hela tiden på något sätt.
Du kommer från Hegel eller?
Ja, både Hegel och Marx. Det finns ju, Marx är ju också Hegel-läsare.
Mm.
Så det startar ju på något sätt med Hegel. Den här tanken på den där dialektiska rörelsen ju kommer från Hegel.
Mm.
Och sen så använder ju Marx det på sitt sätt.
Men jag tänker att det har med alienation att göra på något sätt.
Mm.
Eller? Att liksom...
Ja, absolut. Det är en stor del i... Alltså de förstår ju... alla de här tre då tar sin utgångspunkt i att människan är alienerad, kan man säga. Eller att människan är kluven på olika sätt.
Mm.
Hon är inte ett med sig själv. Därför att hon är kroppslig till exempel. Så att hon är inte ett med sin kropp. Och för marxismen då att hon är inte ett med, hon är avskild produktionen. Så hon är inte ett med sitt arbete.
Mm.
För att liksom det, om vi tänker att människans möjlighet är att skapa någonting som är liksom, ja, men att ta sig ur sin situation är väl liksom, tänker väl lite så. Eller så för, liksom, när jag läste det kapitlet så förstod jag det så att här, om vi tänker att människans möjlighet i världen är att förändra världen, att skapa någonting, så i liksom, den kapitalistiska produktionen så kommer vi att bli fråntagna vår skapelse.
Mm.
Eftersom vi säljer vår tid och vårt arbete och att produkten inte blir vår.
Mm.
Och det är det som skapar alienationen.
Mm.
Men menar du att det är samma, att de talar om samma erfarenhet? Alltså att den alienationen egentligen är samma som Merleau-Ponty menar är glipan? Alltså att det är liksom...
Det går lite grann att hänföra till samma, alltså det är den tvetydigheten som ligger i botten kan man säga på något sätt.
Mm.
Och som också Lefebvre skriver om och återkommer till, alltså att människan är inte heller ett med sig själv på det sättet, alltså i förhållande till sin kropp.
Mm. Men lite oavsett produktion sätt eller liksom.
Ja, det är det som är frågan då. Är det här att människan inte är ett med sig själv, vad beror det på? Är det liksom ett historiskt faktum som har tillkommit på grund av den här kapitalistiska epoken, eller är det ett ontologiskt faktum att människan är som hon är? Så.
Mm.
Och då, båda förklaringsmodellerna fanns liksom där.
Men det känns som att Merleau-Ponty är mer på den ontologiska linjen.
Ja, det är han ju absolut, och med det tillägget då att han inte, att den här dubbelheten inte är människans utan varats. Så medan de alltid söker efter människan, liksom att det är hon som är ursprunget till den här konflikten med tvetydigheten, som skrivs, så säger Merleau-Ponty att varat är köttsligt, så den här dubbelheten finns redan i varat.
Mm. Den finns i allt levande.
I allt som är.
Eller i allt materiellt.
Allt som är helt enkelt.
Det är inte helt enkelt.
Nej, det är inte helt enkelt.
Ja, men finns det liksom något, finns det en politisk potential i det här kroppstänkandet och kroppspraktikerna, eller är det liksom en reträtt?
En reträtt är det ju inte, såklart. Det tycker jag inte, utan det finns absolut en politisk potential i det. Sen var det hur man kan utveckla det är lite svårare, för jag har inte alls provat att göra det, men absolut, alltså det handlar ju, det är klart att om man ska skapa politik kring till exempel hur vi ska leva tillsammans, så finns det ju väldigt mycket att hämta.
Mm.
Alltså som människor, hur man kan leva med den här osäkerheten som det innebär att vara kroppslig, och hur man kan leva med liksom, tänker, alltså att beskriva varat som köttsligt visar ju både hur allting hänger väldigt mycket samman, alltså det finns ju en slags ekologisk tanke, eller om man ska säga, att det finns ju också många miljöforskare, och det finns ju många som skriver om liksom Mälarpontiv ur en ekologisk synvinkel. Mm. Så det finns ju absolut liksom en möjlighet att betona hur allting hänger samman och hur vi är beroende av liksom system och omkring oss och vår omvärld och så.
Mm.
Samtidigt som det ju också väldigt mycket bekräftar alltså olikhet, tänker jag. Alltså det finns också ett väldigt stort utrymme för olikhet. Att kunna samexistera trots att man är olika och så.
Mm.
Men det är ju väldigt vagt, och det är för att jag har inte liksom arbetat med det.
Mm.
Det finns ju någon sorts liksom kritik mot liksom kroppsliga praktiker som kanske handlar om att vi ska liksom anpassas efter en så här superflexibel arbetsmarknad, och liksom att vi ska klara av att kastas från den ena situationen till den andra, och att vi liksom bygger upp en sån resiliens, eller en liksom öppenhet för den sortens tvära kast.
Mm.
Hur tänker du kring det?
Hur kritiserar man somatiska praktiker då?
Jo, men att så här, okej, okay, i en väldigt osäker tid så behöver vi göra oss redo för, alltså just släppa kontrollen och vara redo att följa på något sätt ekonomins tvära kast, och liksom omskola oss flera gånger under livet. Och
skulle somatiska praktiken möjliggöra det då?
Eller ja, det blir lättare då att liksom det blir lättare att mobilisera en flexibel arbetskraft som liksom inte håller sig fast vid någonting, utan som är liksom, gör sig redo att flyttas runt.
Mm.
Att det är liksom att de här aktiviteterna svarar ganska bra mot hur liksom ekonomin vill att vi ska vara.
Mm, kanske. Jag tänker att det ligger så mycket annat i det här ekonomiska systemet också.
Mm.
Som inte stämmer mot sådana praktiker. Men alltså, att hålla på med Feldenkrais till exempel, det är liksom någonting som är väldigt, dels väldigt tidskrävande, och det är liksom inte särskilt resultatinriktat, utan det är väldigt, man är istället i en slags undersökande process. Och det kommer egentligen inte så mycket ut av det. Eller det gör det ju på ett sätt, men det, jag vet inte om det skulle gå så väl ihop med, alltså det är i så fall att man blir liksom mer stabil som människa kanske, och det har man ju alltid nytta av, så även i alla ekonomiska system.
Mm.
Det här inåtvändandet mot kroppen på något sätt, då gör du att du blir mer medveten om kroppen, men mindre medveten kanske om samhället, eller om liksom, du kanske blir medveten om strukturen på ditt din kropp, men kanske mindre om samhällets strukturer.
Mm.
Liksom. Och, mer, och då också mer även du liksom är, blir mer inriktad på kroppen, då blir du också mer benägen att liksom förändra din kropp än, och mindre benägen att förändra liksom orättvisor eller
mm.
sådär.
Men det tycker jag är en kritik som man kan stötta på idag väldigt mycket också. Mm. Eller, men det, tycker, det håller jag inte alls med om. Det tycker jag liksom är en falsk dualism egentligen mellan det inre och det yttre, eller liksom mellan det jaget och omvärlden. Så, för jag tycker inte att det finns någon motsättning mellan att träna till exempel kroppsmedvetenhet och att bli medveten om sociala orättvisor till exempel, eller sociala strukturer eller så. För det är ju verkligen att eftersom vår kropp är vår tillgång till världen, så att, att göra sig medveten om sin egen kropp är ju också ett väldigt, att göra sig medveten om liksom hur, hur världen ser ut och hur jag ser ut i världen. Mm. Hur jag förhåller mig till min värld. Liksom. Mm. Bara att menar, man kan ta något sånt enkelt exempel som att jag känner att jag alltid går och hukar mig lite, vilket tyder på kanske att jag är van att göra mig mindre än vad jag är där, för att som tjej så får jag inte ta så stor plats liksom i det här samhället eller vad som helst. Så att verkligen att gå inåt liksom är ju också att gå utåt. Alltså det,
mm.
Som Merleau-Ponty visar, så är ju liksom inte kroppen någonting privat, utan det är ju verkligen någonting som också är tillgång till värld och som hör hemma i världen och som är format av världen på olika sätt.
Mm. Ja, men jag vill ju också att det, jag vill att det ska vara så.
Ja, precis. Man ska kunna rättfärdiga det man håller på med.
Ja, precis. Precis.
Det är klart att den risken alltid finns. Jag menar, det är ju klart. Det finns, risken finns ju alltid att man blir mer inåtvänd också.
Mm.
Mm.
Precis som om man håller på med andra liksom, terapier och sånt också.
Mm. Man kan ju tänka sig en situation där liksom, okej, okay, jag är i en arbetsgrupp där ingen lyssnar på mig och det är skit. Men om jag mediterar en timme om dagen så kan jag hantera det här trycket liksom och fungera. Men jag kommer aldrig säga ifrån.
Nej.
Alltså, det finns någon sån rädsla, tänker jag, att man liksom skapar ett rum. Man skapar liksom lite avstånd till sig själv och sin egen situation och liksom kan se på allt med lite perspektiv och eftersom att man tränar på det.
Mm.
Ja, det är bara någon farhåga som jag...
Jo, men det kan väl på. Kanske vara så i vissa lägen. Jag skulle ju också tänka mig att om jag mediterar en timme per dag så kan jag också se möjligheter att förändra den här situationen.
Mm.
Men visst.
Ja, i bästa fall är det ju så.
Mm.
Att det kan ge lite nycklar till att ändra de sociala relationerna också.
Men jag vill ju gärna tro på något sätt att förändring ändå startar liksom i att man tar ett steg tillbaka och blir mer medveten om vem man, var är jag någonstans och vad står jag i liksom, och vem är jag i det här.
Mm.
Jag tror inte att det måste finnas någon motsättning mellan det och att vara liksom en förändrande kraft.
Nej.
När du säger att du vill må bättre, varifrån kommer den tanken då?
Har människor som du lever nära ett ansvar för din hälsa?
Tror du att du skulle kunna må bättre i ett annat samhällssystem än det kapitalistiska?
Finns det någon annan tids ålder där du skulle trivas bättre än idag?
På vilket sätt tror du folk mådde bättre i förmodern tid? tror du att vi skulle må bättre utan all teknik?
Hur känns det i tummen när du tar på din mobiltelefon?
Hur många appar kopplade till hälsa har du i din smartphone?
Hur känns det när du ser information om dig i din telefon?
Skulle du vilja ha konstant information om din puls och din andningsfrekvens och en liten display runt armen?
Skulle du vilja ha information om pulsen och andningsfrekvensen på andra i samma rum som dig eller i din närhet på en liten display?
Skulle du kunna andas om du samtidigt hade information om din andning och andras andning på en liten display?
Skulle du vilja ha möjlighet att reglera dina hormonnivåer med några knapptryck?
Påverkar ditt välmående hur benägen du är att göra motstånd mot förtryck?
När du mår bra, känns det då som att du är nöjd med allting som det är, eller känns det då som att du vill förändra allt?
När du vill förändra något, kommer den impulsen från kroppen eller medvetandet?
Tror du att du skulle kunna förhindra exempelvis krig eller våld genom att kunna förändra andning eller hormoner i andras kroppar?
Finns det liksom, nu när du har läst as mycket med Liponti, finns det någonstans där du liksom inte hänger med honom? Ja. Eller liksom där du känner såhär, men nu är han ute och cyklar, eller liksom, eller här är någonting som är ofärdigt, eller?
Ja, det är klart. Alltså dels så finns det ju ibland saker som jag inte förstår, för att jag menar, allting är ju inte glasklart. Men sen så är det klart, det beror på hur man menar, för att dels så finns det ju, han levde ju också i en speciell tid, så det finns ju liksom värderingar och ideal från den tiden i det han skriver som man kan ifrågasätta och så.
Mm.
Men så det är klart, men det finns ändå på något sätt, alltså jag har ofta fått frågor kring en vanlig kritik som jag får, om man ser det som en kritik, det beror på. Men det är liksom att det är svårt att skilja mig från Mellanponti, att det verkar liksom som att jag anammar allt han säger och att det blir nästan inget avstånd mellan mig och honom.
Mm.
Så det har jag fått förhålla mig väldigt mycket till, och jag tror att det beror på att, alltså det beror på hur man förhåller sig till liksom filosofin, och för jag har aldrig sett det som att jag skriver om en viss lära och liksom ska ta ställning till den och bedöma den, utan för mig är liksom fenomenologin är väldigt mycket ett förhållningssätt, och också som jag integrerat med mig på ett sätt.
Mm.
Så att som fenomenologi så kan jag inte känna liksom att det här håller jag inte med om, utan det är liksom, det befinner sig inte på det planet liksom att jag kan ta ställning till det, utan det är, för mig är det liksom fenomenologi att vara i världen på något sätt. Alltså det är väldigt mycket integrerat med mig.
Mm.
Men det är klart att jag inte, alltså om jag skulle träffa Mellanponti personligen, så är det klart att jag inte håller med om allt han säger eller så.
Mm.
Men det som han strävar efter, det kan jag sympatisera med och förstå.
Mm.
Så från början så var det ännu mer liksom att jag verkligen tog en passage och liksom höll på med den i evigheter. Mm. Men sen så blev det liksom inte läsbart, så sen när jag väl blev en avhandling av det, så var jag ju tvungen att göra det mer liksom som en läsbar bok då. Dels har jag skrivit om det säkert 100 gånger, och dels har det varit hur långt som helst liksom, att jag har hållit på och brottats med det här. Och varje gång jag läser den här texten så liksom blir det ju en ny tolkning och så. Så det kan man hålla på med hur länge som helst.
Mm. Ja, det är det som handlar just om den här dubbelheten.
Ja.
Eller hur?
Ja, allting handlar om den här dubbelheten. Men i kapitel 4 så går jag mer in specifikt på texten, le visible eller invisible, eller det synliga eller osynliga.
Ja. Liksom. Hur slutar det då?
Det slutar med början typ. Ja, men det är väl liksom, det är återigen den här tillbakarörelsen liksom, att han hela tiden vänder tillbaka på någon, på liksom, vad ska man säga, alltså köttet liksom är väldigt ett sätt att ställa frågor till världen, kan man säga. Kroppen är liksom en fråga till världen, det är liksom någonting som håller på att utveckla mycket.
Mm.
Att kroppen hela tiden sätter sig i relation till sin omgivning och är en fråga till sin värld väldigt mycket.
Mm.
Och en ständig rörelse. Så att fråga kring kroppslighet och kött, vad är det för någonting? Det är liksom att hela tiden ställa sig i där som vi inte vet. Att gå tillbaka till liksom en plats och stå inför det nya på något sätt. Alltså att igen det här improvisatoriska. Att, liksom att våga utsätta sig och våga vara liksom på gränsen till det som vi inte riktigt vet vad som kommer att hända på något sätt.
Mm.
På det sättet. Att det är här, och det är där som början finns såklart. Början på det nya. Någonting nytt kan hända.
Så kära lyssnare, det här var det ni fick höra idag från Nyx podcast. Det var väldigt härliga dagar med Helena i Borås. Och innan vi åkte så tänkte jag nog på begreppet kött. Mer som det här stumma och anonyma i kroppen. Det som jag inte kan känna, det som inte är liksom verktygsaktigt. Men efter det här mötet så kan jag också tänka på det som det som möjliggör att jag kan uppleva världen och ja, vad kroppslighet handlar om överhuvudtaget. Vi hörs nästa gång. Hej då!